Och det är ju paradoxen. Samma som vi ställs inför när vi studerar syndafallet. Människan äter frukten av det träd som ger kunskap om gott och ont. Människan skaffar sig moralisk kunskap. Och vi tycker då borde hon ju bli en bättre människa. Istället blir det tvärtom. Och det är ju inte så lätt att förklara varför det slutade som det gjorde. Men detta betyder alltså att den moraliska kunskapen gör oss inte bättre, utan den väcker något ont till liv. Och precis det säger ju Paulus. Så vi bläddrar tillbaka till Romarbrevet nu till 7:e kapitlet. Därför att det är ju hörnstenen i hans teologi om frälsningen. Just detta att lagen, kunskapen om gott och ont, den skapar inte den valmöjlighet mellan gott och ont som vi väntar oss att människan skulle få, utan den binder istället människan i något ont. 7:e versen, 7:e kapitlet, Romarbrevet. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. För levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död, så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Det här är ju en text som vi är väl förtrogna med. Vi har varit kristna ett tag. Men förstå den är inte lätt. Vi kan känna igen oss i slutsatsen. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det har jag en förfärlig förmåga att halka in i. Och det hjälper inte att jag får mer kunskap om hur det borde vara. Det gör inte saken bättre. Tvärtom. Det blir bara värre. Vad betyder detta? Jo, det betyder att det inom människan finns en upprorskraft. Den kan ligga slumrande och inte göra mycket väsen av sig. Men den går att väcka till liv. Och när den har vaknat så hamnar man i ett vanmaktstillstånd. Då man på på ett eller annat sätt, i ett eller annat avseende måste säga: det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det här är ju egentligen, i mina ögon är det en hel psykiatribok. Och den är mycket bättre än den jag läste en gång i världen när jag skulle tentera psykiatri. Därför att den talar verkligen om problemen så som de egentligen ser ut. Hur kommer det sig att somliga människor är pyromaner? Man går och tänder eld på vindskontor och i källarvåningar och i hus där folk ligger och sover. Och även om man åker fast så kanske man gör det igen och igen. Vad är det som har hänt? Vet inte pyromanen att människor svävar i livsfara för hans framfart? Jo, han vet det. Men det goda som han vill, det gör han inte. Och det onda som han inte vill, det gör han. Det talas ju idag en hel del om pedofiler. Och det är lätt gjort att man tänker så här: ja, det är ju ett särskilt släkte för sig. Det är väl någon sorts abnorma människor av något slag. Till sin förvåning kan man ibland få läsa intervjuer med människor som blivit haffade, hur nu ska uttrycka det, som blivit avslöjade som pedofiler. Och som kanske bara säger det att jag var ute och surfade på nätet och hamnade först på en porrsajt och sen så kunde man klicka sig vidare till det här med barnpornografi och efter ett tag var jag fast. En upprorskraft, en slumrande upprorskraft väcktes till liv. Synden fick liv och jag dog. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Eller det kan ju hända så här att någon gör något väldigt orättfärdigt emot dig. Och du blir kanske både vred och arg. Och du börjar ruva på hämnd. Och vi brukar ju ibland läsa de här orden från Paulus i Efesierbrevet: låt inte solen gå ner över din vrede. Varför det? Får man inte lov att bli arg? Jo då, det får man visst det. Men vreden kan väcka ett hämndbegär som man tappar kontrollen över. På samma sätt som man kanske tappar kontrollen över bruket av alkohol, bruket av droger, så man kan tappa kontrollen över förmågan att inte spela på hästar och inte gå på roulette och inte allt möjligt sånt här, ni vet. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Därför att det finns en begärskraft, ett mörker inom oss alla som går att väcka till liv. Och när det har vaknat så förlorar vi kontrollen. Mer eller mindre. Inte sällan mer. Och nu kommer vi till det här med bilden av den korsfäste Kristus. Och vårt främlingskap inför frågan: ska det verkligen behövas så drastiska metoder för att frälsa mig? Jag som inte gör en fluga för när, tror jag i alla fall. Ska det behövas något sånt? Ja, det ska det. Efter andra världskriget så uppstod det delvis en ny gren inom historieforskningen, kan vi säga. Man började ställa sig frågan, var kom Hitlers bödlar ifrån? Hur var de funtade som skötte gaskamrarna? Hur var de funtade som raggade upp judar och transporterade dem till utrotningslägren? Hela den där verksamheten administrerades ju av en man som heter Adolf Eichmann. Jag är tacksam för att jag har ett R som så att säga ligger framför det. Men jag har ändå ett släktskap med honom, och det har vi alla. Han blev ju som bekant kidnappad av israeliska agenter i Argentina, där han hade gömt sig, och ställde inför rätta i Jerusalem. Och en judinna som heter Hannah Arendt, en berömd judisk filosof, hon satt som åhörare under hela processen mot Adolf Eichmann. Och hon hade väntat sig att träffa ett monster. Och hon blev så förbluffad över att han inte var ett monster, utan en kontorist, en vanlig enkel kontorist, som var lite stolt över att han hade kunnat ordna alla dessa transporter också när hela tredje riket höll på att braka ihop. Därför att bara under sommaren 1944 avlivade man i storleksordningen 600 000 judar ifrån Ungern på 4 månader. Och ni kan tänka när hela transportapparaten i Tyskland brakar samman. Det var en bragd att ordna med alla dessa transporter. Han var stolt, Adolf Eichmann. Men han var en kontorist och inget monster. Och hon blev så förbluffad så hon skrev en hel bok om det här. Den banala ondskan heter den. Ondskans banalitet.